den 2 november 1997. Kinas ledare Jiang Zemin i USA.
Massaken på Himmelska fridens torg i Peking kan ha varit ett misstag. Det antyder Kinas president Jiang Zemin vid sitt USA-besök.
Det var under ett tal vid Harvard-universitetet som Jiang Zemin svarade på skrivna frågor. En gällde Himmelska fridens torg. Svaret tolkas som ett indirekt medgivande av begångna misstag, men är långt ifrån en ursäkt. Jiang Zemin själv kom till makten efter militärens insats på Himmelska fridens torg i Peking 1989, då hundratals, kanske tusentals studenter dödades. Vid Harvard hade tusentals demonstranter samlats och Jiang Zemin buades ut när han lämnade universitetet.
Den 2 november 1997 har Palmeutredarna ett nytt spår. Eller är det det gamla? Eller vad är det egentligen?
Palmeutredarna söker nytt vittne. Hon såg Christer Pettersson nära mordplatsen. Polisen går nu ut offentligt och söker en anonym kvinna som i ett brev hävdat att hon sett Christer Pettersson i närheten av mordplatsen strax efter mordet på Olof Palme.
Kvinnan skrev ett anonymt brev till hovrättspresidenten Birgitta Blom redan 1989 när rättegången mot Christer Pettersson pågick. I sitt brev säger kvinnan att hon såg Christer Pettersson på Malmskillnadsgatan i Stockholm strax efter mordet på Olof Palme. Enligt uppgifter i tidningen Expressen ville hon vara anonym för att inte röja att hon var prostituerad. Kvinnans vittnesmål skulle kunna spräcka Christer Petterssons alibi för mordnatten.
Och vi har gjort i utredningen sedan 1989 stora ansträngningar att ta reda på vem den här brevskriverskan är utan att lyckas. Det här är då ännu ett försök, men med andra medel, att ta reda på vem det är som har skrivit till oss.
Är det vittnesmålet någonting värt med tanke på att det är så gammalt?
Ja, det är naturligtvis en befogad fråga, men svaret på frågan är avhängigt hur den här personen kommer ihåg händelsen och vilka skäl det har funnits för henne att minnas den och så vidare. Hon har ju uppenbarligen en gång i tiden kommit ihåg vissa saker mycket väl och gjort vissa iakttagelser som hon då redogör för i det här brevet. Men det är omöjligt för mig att svara på hur ett vittnesmål från den här kvinnan skulle kunna bedömas bevismässigt innan jag får tillfälle att prata med henne.
Palmegruppen har just nu täta möten och samlar uppgifter för att eventuellt kunna begära resning i målet mot Christer Pettersson. Tidsfristen går ut i december. Då har det gått ett år sedan advokat Pelle Svensson kom med sina uppgifter att den så kallade bombmannen Lars Tingström planerat mordet på Olof Palme tillsammans med Christer Pettersson. Utöver kvinnan efterlyser Palmegruppen nu tre andra anonyma uppgiftslämnare som kommit med tips under det senaste året. Palmegruppen tänker offentliggöra valda delar av breven på torsdag i tv-programmet Efterlyst.
Vi har planerat för att gå ut med information i senare delen av nästa vecka och i samband med det också arrangera en tipsmottagning.
November 1997, Israel-Palestina.
Och så Mellanöstern. USAs utrikesminister Madeleine Albright öppnar idag en ny samtalsomgång bland israeliska och palestinska ledare. Men det är stor skillnad mellan vad den ena och den andra delegationen vill att den fortsatta fredsprocessen ska handla om.
Palestinska demonstrationer i Hebron, i Ramallah, i Nablus, i Jeriko. Pessimistiska uttalanden av den palestinske presidenten Yasser Arafat och av Jordaniens kung Hussein. Det är en del av det som har föregått dagens inledande möte i Washington. Fredsprocessen mellan Israel och palestinierna har helt kommit av sig efter Israels beslut i våras om att bygga bosättningar i östra Jerusalem och de palestinska terrordåden som under sommaren och hösten kostat mer än 20 israeler livet. USA borde spela en mera aktiv roll, inte bara agera budbärare utan verkligen föra förhandlingarna framåt. Det sa kung Hussein i en intervju i Washington Post under veckohelgen. Yasser Arafat sa i en annan intervju i den israeliska tidningen Mariv's söndagsnummer att han anser att ett deltagande i mötet i Washington är att spilla tid. Varför sänder palestinierna då en toppdelegation? Jo, därför att USAs utrikesminister Madeleine Albright har inbjudit oss, svarade Arafat. Israels delegation leds av utrikesminister David Levy som i flera frågor har kommit på kant med premiärminister Benjamin Netanyahu. Levys mandat är med andra ord mycket oklart. Israel vill förhandla både om en total lösning och mera kraftfulla tag från det palestinska ledarskapet mot terrorgrupper som finns i Gaza och på Västbanken. Palestinierna kräver att den försenade israeliska truppreträtten från framförallt landsbygdsdelar av Västbanken måste ske snarast. Den palestinska sidan anser att Israel måste lyssna på USA som kräver tillfälligt stopp för israeliska bosättningar på arabisk mark. Avståndet mellan de som sätter sig vid förhandlingsbordet har ökat. Om inte USA har hittills okända förhandlingsbud riskerar denna nya samtalsomgång mellan två misstrogna delegationer att bli resultatlös. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 4 november 1997, Irak.
Det amerikanska spionplan som flyger över Irak för FN kommer att trotsa det irakiska hotet att skjuta ner det. Det sa chefen för FNs vapeninspektörer till säkerhetsrådet i natt. Efter mötet sa generalsekreteraren Kofi Annan att han fått säkerhetsrådets stöd för att skicka tre personliga sändebud till Bagdad.
I've just finished briefing the council on the team I'm sending to Baghdad to discuss with the Iraqi authorities the need for them to rescind the decision they have taken so that we do not create unnecessary escalation.
Tremannagruppen där kabinettssekreterare Jan Eliasson ingår flyger idag från Genève till Persiska viken. Irak ställde igår konflikten på sin spets när de amerikanska experterna stoppades utanför en vapenanläggning. Men idag kommer alla vapeninspektörerna ändå att gå ut igen på fältet, meddelade deras chef Richard Butler efter säkerhetsrådets möte. Likaså kommer de amerikanska U2-plan som FN använder sig av att flyga, trots att Irak igår kväll hotade med att skjuta ned planet. USAs FN-ambassadör Bill Richardson kallade hotet för en farlig upptrappning och ett direkt militärt hot mot FN och ville inte utesluta att svaret kan bli militärt. Men det blir i så fall ensidigt amerikanskt. Titti Nylander, New York.
Den 4 november 1997. Åter Irak.
Högt över det irakiska luftrummet från sina baser i Saudiarabien fortsätter amerikanska U2-plan att flyga över Irak, precis som de gjort några av veckans dagar i flera år. Syftet är att med hjälp av satellitbilder ge inspektörerna på marken underlag för vad den irakiska regimen gömmer förbjudna vapen och material som skulle kunna användas för tillverkning av biologiska och kemiska vapen. FN har med andra ord beslutat att strunta i irakiska varningar om att irakiskt luftvärn kommer att beskjuta spaningsplanen. Normalt befinner sig U2-planen på så hög höjd att de luftvärnspjäser som Irak förfogar över inte med lätthet kan åstadkomma någon träff. Konflikten är alltså långt ifrån löst. Det visade sig idag på morgonen när FN-inspektörerna för andra dagen i rad med sin ordinarie bemanning försökte utföra inspektion nära Bagdad. Den svenske generalmajoren Nils Karlström, som är platschef för de 100 FN-inspektörerna, berättar om vad som hände idag.
Teamen de anlände till sina respektive platser klockan 9 och alla tre chefsinspektörerna fick informationen från de irakiska myndigheterna att de kunde fortsätta med sin inspektion, men de var icke tillåtet att medföra de amerikanska inspektörerna i teamen.
Det var alltså precis som igår.
Och i enlighet då med de instruktioner som vi har från vår vårt högkvarter i New York från vår ordförande Mr. Butler, så avbröt alla tre chefsinspektörerna inspektionerna och återvände till vårt center här i Bagdad.
Det här var Nils Karlström, chef för internationella styrkan i Bagdad, och han intervjuades av Lars Gunnar Erlandsson, vår Mellanöstern-korrespondent. Nu har vi vår utrikespolitiska kommentator Jan-Olof Pettersson med oss här i studion. Jan-Olof, nu kommer en tremannadelegation från FN med bland andra kabinettssekreteraren Jan Eliasson till Bagdad för att försöka lösa den här konflikten mellan Irak och USA. Vad har de egentligen för möjligheter att lyckas?
Ja, nu får det nog mycket svårt, för det finns ju vitt skilda meningar om vad den egentligen ska göra. USA och FN-högkvarteret i New York säger att det inte tal om att förhandla med Saddam Hussein. Man ska bara göra klart för Saddam Hussein att för honom finns det bara en sak att göra, och det är att slå till reträtt. Att krypa tillbaka med svansen mellan benen. Saddam Hussein däremot har ju möjligen hoppats här på att kunna förhandla och ha en dialog, som man säger i Bagdad, för att möjligen få slut på de här hårda FN-sanktionerna mot hans oljeexport, som gör att man inte kan importera de varor man vill. Det är ju sanktioner som har slagit hårt mot civilbefolkningen i Irak utan att för den skulle rubba Saddam Husseins regim. Men det här är alltså ingenting som USA eller FN överhuvudtaget tänker gå med på. Det finns bara ett sätt att få slut på sanktionerna, och det är att fullständigt och öppet samarbeta med de här FN-kontrollanterna som ska se till att Irak inte har några massförstörelsevapen.
Men varför gör inte Irak det då?
Det kan man bara spekulera i. Det är svårt att säga vad Saddam Hussein egentligen har i huvudet ibland. Men en sak som man spekulerar i är att man kanske var några verkligt hemliga förråd på spåren här. Och det här är ett sätt då för regimen i Bagdad att avleda uppmärksamheten. Sen har nog Saddam Hussein överskattat den nyansskillnader som finns mellan makterna i FNs säkerhetsråd, de stormakterna där, i synen på Irak-politiken. Han har trott att han hade större manöverutrymme än vad han har.
När Irak, eller efter Iraks invasion av Kuwait sommaren 90 och Gulfkriget som sen följde, så var ju den internationella sammanhållningen väldigt bred och kraftfull. Men nu finns det alltså inte riktigt denna fulla enighet.
Nej, den gången talades ju till och med om en ny världsordning. Att det här var ett belägg för att den var på gång nu. Hur man skulle bestraffa diktatorer av typ Saddam Hussein som då invaderade Kuwait. Någon sån invasion är inte alls aktuell nu, utan det rör sig om mindre operationer. Amerikansk flyg till exempel, eller kryssningsrobotar. Men det finns alltså skillnader här. Storbritannien och USA går nog på en hårdare linje än vad Frankrike och Ryssland gör. Och i arabvärlden så anser många tydligen att döma av uttalanden att man har nu har Iraks folk straffats tillräckligt hårt. Det är de som drabbas av en politik som egentligen inte rubbar Saddam Hussein. Och befolkningen har, även om de skulle vilja, väldigt svårt att göra någonting åt Saddam Husseins mycket hårda regim.
Tack Jan-Olof Pettersson.
5 november 97.
I Irakkrisen i natt, eftergifter från båda sidor, samtidigt som FNs tremannadelegation med den svenske diplomaten Jan Eliasson som en av dess medlemmar inleder sin mission på plats i Bagdad. Först meddelade Saddam Husseins regim att den uppskjuter utvisningar av amerikanerna i den internationella vapeninspektionsgruppen. En åtgärd som åtminstone tillfälligt tar udden av en kris som annars sett ut att snabbt leda till en militär konfrontation. Sedan kvitterade FN med att kungöra att de inställer spionflygningar över Irak med högt flygande amerikanska U-2-plan. Båda sidor har därigenom fått en respit om åtminstone 5 dagar. Vapeninspektörerna i Irak på ett FN-uppdrag för att finna var Saddam-regimen i strid med FN-förbud tillverkar massförstörelsevapen och var de gömmer dem. Irak vill slänga ut amerikanerna med motiveringen att, citat, de är spioner. Irakierna hindrade igår alla inspektörerna från att arbeta. FN var tvunget att skrida till handling för att bibehålla sin prestige. USA gjorde sig redo för att ingripa militärt. Men FN-chefen Kofi Annan ansåg i natt, svensk tid, att medan han under 3 dagar har en diplomatisk mission på plats i Bagdad, då ska den gruppens arbetsmöjligheter inte äventyras av att spionplanen är i luften. Men nästa vecka, heter det, finns planen över Irak igen.
Den 5 november 1997. Tyskland. Ska det börja nu igen?
I Tyskland har nynazistiska grupper systematiskt infiltrerat den tyska krigsmakten och idag kommer därför försvarsministern att tillkännage hur den tyska regeringen tänker ingripa.
Hitlerhälsningar, Sieg Heilrop, kvinnofientliga och rasistiska skämt. Ja, detta är vardagen på många tyska kaserner sedan nynazistiska grupper systematiskt infiltrerat den tyska krigsmakten, Bundeswehr. TV-bolaget Sat.1 har visat flera videoinspelningar där officerare gör Heil Hitler-hälsningar. En soldat spelar judo och säger, jag tar det tyska folkets pengar. I en annan video gjord av tyska Bosnien-soldater visas fingerade hängningar, tortyr och våldtäkter till nynazistisk musik. Förbundskansler Helmut Kohl har under de just nu pågående officersdagarna här i Berlin försökt tona ner det nynazistiska inflytandet. Jag avvisar varje försök att dra Bundeswehr i smutsen på grund av isolerade incidenter, säger Helmut Kohl. Men många menar att det är mer än enstaka incidenter. Berliner Zeitung skriver till exempel att det i praktiskt taget alla elitförband finns grupper som sprider nynazistisk propaganda. I vissa förband är upp till hälften av soldaterna högerextremister. Underofficerare har gamla nazifaner på rummen. Undervisningen består ibland av hyllningar till Nazitysklands förmenta hjältedåd under andra världskriget. När det judiska nationalrådets ordförande Ignaz Bobis besökte ett regemente sa en officerare, ni måste tyvärr ta judesvinet Bobis i handen. Enligt tysk lag är rasistisk och högerextremistisk propagandamaterial förbjudet. Det är också förbjudet att visa nazisymboler och göra Hitlerhälsning. Flera värnpliktiga officerare har åtalat vänta. Tysklands försvarsminister Volker Rühe talar idag inför 450 av Tysklands högsta officerare och hans besked kommer att vara entydigt. Ni måste rensa ut högerextremisterna från krigsmakten. Rühe kräver också en lagändring så att militären får tillgång till domar och polisens register över högerextremister. Det beryktade tyska Bundeswehr vann i somras stor sympati efter dygnet runt insatserna vid översvämningskatastrofen vid floden Oder. Militärledningen utsåg igår hjälten från Oder, generalmajor Hans-Peter von Kirchbach, att leda utrensningen av nynazister från krigsmakten. Thomas Nordegren, Berlin.
Den 6 november 1997. Typiskt socialdemokratiskt. Eller är det typiskt svenskt överhuvudtaget?
Sverige har ju som bekant sagt nej till att vara med i EUs valutaunion EMU från start. Men finansminister Erik Åsbrink kräver att Sverige ska få vara med i det speciella politiska råd som finansministrarna i valutaunionen planerar att starta. Men enligt det fransk-tyska förslaget så ska Sverige vara utestängt. Men Erik Åsbrink ser ingen motsättning att först säga nej till valutaunionen och sen kräva att få vara med när EMU-länderna diskuterar sina gemensamma angelägenheter.
Om det blir ett sådant organ så menar jag att det är viktigt att alla länder kan delta oavsett om de går in i valutaunionen eller inte. För att där kan det komma upp frågor av allmänt intresse. Det handlar om att utbyta information om den ekonomiska politiken. Frågor som inte bara är snävt kopplade till själva den nya valutan utan har en vidare innebörd.
Finansminister Erik Åsbrink har hittills varit hård motståndare till att EMU-ländernas finansminister bildar ett eget politiskt råd. Han är förstås livrädd för att Sverige ska tappa inflytande inom EU. Men när Åsbrink nu märker att han inte kan stoppa det hela så kräver han istället att själv få vara med. Även Danmarks ekonomiminister Marianne Jelved kritiserade igår kväll planerna på det nya så kallade eurorådet som hon ansåg skapar splittring inom EU. Det är en stor fara för EUs hela utveckling och det är verkligen synd om EU delas upp i två block, sa hon. I det förslag som Tyskland och Frankrike nu lanserar ska EMU-ländernas finansministrar träffas innan varje EU-finansministermöte. Då ska man på djupet diskutera allt från valutor och räntor till budget, löner, skatter och sysselsättning. Enligt det fransk-tyska förslaget får då inte Danmark, Sverige och Storbritannien som självmant ställt sig utanför valutaunionen vara med. Och även om det bara blir ett informellt möte som inte ska fatta några beslut, så tyder mycket ändå på att eurorådet blir det verkliga maktcentrumet där EMU-länderna pratar sig samman och där besluten i praktiken avgörs. Men finansminister Erik Åsbrink har inte på förhand givit upp striden, även om Tyskland och Frankrike brukar få som de vill.
Ja, Tyskland och Frankrike har nu framfört en uppfattning. Det finns 13 andra länder inom EU, och jag vet ju ett antal länder som har samma uppfattning som Sverige eller ligger nära i uppfattning, och det här är en sak som till sist alla 15 medlemsländer ska enas om. Men det här är en mycket viktig fråga och vi kommer att driva den hårt från svensk sida.
Men egentligen behövs det inte?
Nej, det är inget svenskt krav att det ska inrättas ett sånt här organ. Men det är klart att om många andra länder anser det, så är det möjligt att det blir resultatet. Men återigen, då måste det vara så att alla länder, inklusive Sverige, är med i de diskussionerna.
Finansminister Erik Åsbrink intervjuade igår kväll i Bryssel av vår korrespondent Anders J. Eriksson.
Den 6 november 1997. Vi tar hand om våra gamla alldeles för dåligt. Upprörande vanvård har upptäckts på pensionärshemmen, ålderdomshemmen.
Vad är det viktigaste då?
Att vi blir fler händer så vi kan ta hand om våra gamla.
I dessa arbetslöshetens tider så har vi inte tid med våra gamla. För mig är det skrämmande. För mig är det upprörande. Vi har inte tid, säger vi, med våra gamla. Och vi har uppemot 1 miljon människor som inte skulle önska något hellre än att få ett jobb.
Men socialministern talade hellre om sånt som inte kostar så mycket, om att tillsynen och anhörigstödet ska förbättras. Och Kristdemokraternas tal om värdighetsgaranti kanske heller inte kostar så mycket.
Om inte vi bestämmer oss för vad vi vill uppnå, vad som är värdighet, då kommer heller aldrig pengarna. Utan då är det bara så att vi håller på att tävla om vem som verkar mest generös, och då är man alltid mest generös i opposition och mindre i regerandet. Men jag menar att en värdighetsgaranti måste det gå att få både regering och opposition att enas om.
Vi ska också vara överens om verklighetsbeskrivningen. Nej, det har inte stått still. Det har gått bakåt i många avseenden. Som jag sa, det är tusentals färre anställda inom vården nu.
Marianne ropar på hjälp från sitt rum på Polhemsgården i Solna. Det har gått 4 veckor sedan vi var här första gången, men fortfarande hör vi idag ropen på hjälp från flera av patienterna i de ödsliga korridorerna. Personalen räcker helt enkelt inte till, trots att Solna kommun nu utökat personalstyrkan från 4 till 6 personer dagtid. Men fortfarande idag ser vi hur patienterna tvingas ligga i sina blöta blöjor alldeles för länge.
Nu när vi har varit här igen en lång stund så hör vi samma gamla rop på hjälp. Ni hinner inte hjälpa till i den takt ni skulle behöva.
Nej, det gör vi inte. Det
känns det hopplöst. Trots allt rabalder, allt som har varit, så är det så långt kvar.
Ja, det känns inte riktigt hopplöst, men det känns jobbigt för att det är så mycket spring och så mycket prat och ja, det känns jobbigt.
Och patienterna, menar du, märker du inte av så mycket förbättring än?
Eller? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte de gör faktiskt. Det kommer nog dröja också innan de märker någon skillnad.
Ångrar du att du och dina arbetskamrater berättade om det här?
Nej, inte alls.
Hur kommer det sig att du känner att det var rätt?
Det behövde ju komma ut, det var ju sanningen. Det enda vi säger, det är ju sant. Vi går ju inte ut i tv och ljuger. Så att, och vi mår ju inte bra och de boende mår inte heller bra. Så att då måste vi göra något för att förbättra situationen.
På
På den här avdelningen fick 5 patienter svåra ligg- och trycksår och i 2 fall utvecklades såren till kallbrand under bara ett par veckor. En kvinna fick sitt ben bortamputerat i torsdags och 4 patienter har avlidit och nu utreder åklagaren om någon ansvarig gjort sig skyldig till antingen vållande av kroppsskada eller vållande till annans död. Polhemsgården har blivit ett begrepp för vanvård i Sverige. Polhemsgården används som ett skällsord i debatter. Men för Marianne och de andra patienterna som är kvar på sjukhemmet är Polhemsgården deras enda hem. Att strunta i en patient som ropar på hjälp. Att låta en patient ligga så länge att liggsår uppstår. Att inte ge tillräckligt med vätska så att kroppen torkar ut. Det är etiskt och moraliskt oförsvarbart, det har vi förstått av politikerna idag. Men är det vanvård även i myndigheternas regelverk? Ja, det ska Socialstyrelsen och Länsstyrelsen nu utreda. Idag har de tillbringat hela dagen på Polhemsgården i Solna.
Den 6 november 1997. Irak.
Irak hindrade idag än en gång FN:s vapeninspektörer från att undersöka misstänkta vapendepåer.
Vapeninspektörerna stoppades vid 2 misstänkta irakiska anläggningar. FN tror att irakerna mixtrat med övervakningskameror som inspektörerna monterat upp för att ostört kunna flytta undan känsligt material. Irak medger att material flyttats, men det beror på att man fruktar amerikanska flyganfall. USA har begärt att få använda en turkisk flygbas för eventuella flygräder mot Irak. Men Turkiet avvaktar besked från säkerhetsrådet. Och FNs medlargrupp med bland andra kabinettssekreterare Jan Eliasson mötte idag än en gång Iraks vice premiärminister Tariq Aziz.
Den 6 november 1997, om spridning av legionärsjuka.
Många bostadshus har inte tillräckligt hett varmvatten. Och det ökar risken för spridning av legionella bakterier som orsakar den fruktade legionärsjukan. Det visar en undersökning som Boverket genomfört av villor och flerbostadshus.
Hur pass allvarligt är det att det är så många fastigheter där det inte är rätt temperatur på varmvattnet?
Det innebär helt klart en risk att man då kan få en tillväxt av legionella bakterier i ledningssystemet och därigenom också en risk för att man ska smittas av legionärsjuka.
I år räknar man med 100 fall av konstaterad legionärsjuka. Men troligtvis kan siffran 10-dubblas. Legionärssjukan är svår att skilja från vanlig lunginflammation utan speciella laboratorietester. Hälften smittas på sjukhus och utomlands. De flesta andra genom förhållanden som vi själva skapat i det moderna samhället.
Bakterierna finns ju rikligt i naturen i sjöar och vattendrag. Men det är inte därifrån vi smittas, utan det är först när bakterierna får en chans att växa till på grund av våra tekniska installationer som det blir farligt. Och det är det vi skapar med vattenledningar, med våra komplexa vattensystem, uppvärmningsanordningar.
Håller du på att skapa risk för epidemier?
Inte för några omfattande epidemier. Det finns risk för att det blir mer än ett fall, 2-3 fall kanske i bostadsområden. Men inga stora utbrott.
Den 6 november 1997 är Sveriges största ekonomiska svindel i uppdagande i Sverige.
God kväll. 12 stora ägare i Trustor har begärt att styrelsen i företaget ska kalla till en extra bolagsstämma. Samtidigt blev det klart idag att två av de personer som utpekats för att ha tömt Trustor på 600 miljoner kronor kommer att höras av statsåklagaren imorgon.
Mer än 600 miljoner kronor är borta ur företaget Trustors kassa. Pengarna har gått till England, men där är de spårlöst försvunna och polisen misstänker brott. Idag begärde 12 stora aktieägare att styrelsen i Trustor kallar till extra bolagsstämma för att reda ut var pengarna är någonstans. Och det är småspararnas pengar man nu försöker rädda.
Småspararna betalar ju höga förvaltningsavgifter för att ni ska ta hand om deras pengar, så att just detta inte ska kunna hända. Hur har detta kunnat hända då?
Jag tror att man kan inte skydda sig mot den här typen av ekonomisk brottslighet, om det nu är det är frågan om.
Du menar att vi har en lagstiftning som fungerar och det är ingenting fel på den?
Ja, det tror jag man kan säga i stora drag, ja.
Imorgon ska styrelsen för Trustor ha ett extra styrelsemöte. Dessutom kommer statsåklagaren att höra två av de tre personer som utpekas som ansvariga för att ha tömt Trustor. Enligt advokat Leif Silberski förnekar båda männen brott.
Det fanns ju misstänksamhet redan i somras när den här affären gjordes, men det hände inte mer.
Ja, men misstänksamhet var väl snarare att man var osäker på vad de ville göra med bolaget, inte att det skulle eventuellt föra någon ekonomisk brottslighet.
Var du misstänksam?
Nej, jag var oroad över att jag inte kände förtroende för de som affärsmän, men att det skulle förekomma ekonomisk brottslighet, det hade jag aldrig kunnat förutse.
Reporter var också Pia Axelsson.
Den 9 november 1997.
Klockan är 7, Ekot. Flera hundra miljoner kronor av investmentbolaget Trustors kassa har enligt en brittisk polisrapport förts vidare till bankkonton i ett tiotal länder, skriver Svenska Dagbladet. Enligt tidningen tillhör kontorna härvans huvudpersoner, de tre svenskar som är anhållna, varav en i sin frånvaro, bolagets avgångne vd Lindsay Smallbone samt Trustors styrelseordförande Lord Moyne. Transaktionerna ska ha gått från bolagets bank i London till konton i bland annat USA, Irland, Holland, Schweiz, Tyskland och Israel.
Den 8 november 1997, Kina.
Ett av världens största och mest omstridda byggprojekt nådde idag ett avgörande skede när vattenflödet i Yangtze-floden i Kina hejdades. Detta som ett led i världens största vattenkraftprojekt, dammen Tre Raviner, som enligt planerna ska stå färdig år 2009.
Människan betvingar den mäktiga Yangtze-floden. Tusentals ingenjörer och arbetare jublade idag när det första skedet av anläggningsarbetet fullbordades. Kinas mäktigaste flod är nu spärrad där den 185 meter höga dammen Tre Raviner, världens största vattenkraftprojekt, kommer att resa sig. Enligt planerna ska den vara färdig år 2009. Floden leds runt bygget i en 3,7 kilometer lång kanal. President Jiang Zemin får nu se de kinesiska ledarnas 80 år gamla dröm fullbordas. Mao, här simmande i Yangtze under kulturrevolutionen, skrev dikter om hur floden skulle tyglas för att bli ett verktyg för folket. Kinas enorma energibehov tillgodoses delvis av dammen och de svåra årliga översvämningarna lindras. Den internationella kritiken av projektet är ändå mycket stark. 1,2 miljoner människor tvångsförflyttas undan dammbygget. Deras boplatser hamnar under vatten. De ekologiska konsekvenserna kan enligt vissa scenarion vara rent av mardrömslika. En svensk expert vill ändå sätta in projektet i sitt sammanhang.
Hur man än vänder och vrider på saker och ting så måste Kina ha fram mer kraft. Mer elkraft. Och den elkraften måste man skaffa någonstans ifrån. Och alternativet är, om alternativet är ökad kolförbränning, så har vi massa skador på människor och på vår miljö på grund av kolförbränning. Om alternativet är kärnkraft har vi de problem som är associerade med kärnkraft. Man måste sätta in ett sånt här projekt i sitt sammanhang.
Den 9 november 1997. Mer om investmentbolaget Trustor och jättesvinden.
Flera hundra miljoner kronor från investmentbolaget Trustors kassa finns idag på bankkonton i ett tiotal länder världen över. Och ägare till dessa bankkonton är flera av de misstänkta i Trustor-härvan. Det här visar en brittisk polisrapport enligt Svenska Dagbladet idag. Och det var den förre vice vdn som fick i uppdrag att föra ut pengarna, men vart de sen tog vägen, det vet han inte, säger han.
När Lord Moyne tog över investmentbolaget Trustor i maj i år fanns det drygt 800 miljoner i kassan. I juni i år fördes sammanlagt 770 miljoner över till Trustors konto i Barclays Bank i London. Uppdraget gavs till den nu avsatte vice vdn.
SEB har de facto ett kontor i London. Hade de varit lite smidiga så hade Lindsay Smallbone och Moyne med lätthet kunnat sprungit in på det jävla kontot på SEB-banken i London och fixade det själva om de hade velat. Men då på något jävla vänster så tyckte SEB-banken att nej, men Trustor har alltid haft konto i Stockholm och då ska Stockholmskontoret sköta det. Av den jäkla anledningen så blev jag involverad i någonting som jag egentligen inte hade med att göra.
I slutet av juni förs 150 miljoner kronor åter till kontot i Stockholm och investeras på Stockholmsbörsen.
Och för att kringgå detta då, det vill säga att uppfylla kraven för ett investmentbolag då, det är då att ha en aktieportfölj. Och då så tjatade jag lite på de här engelsmännen och sa, nu måste ni begripa att det här är skattereglerna i Sverige.
Men oklarheter råder om var de 620 miljoner som förs ut från Sverige tagit vägen. Enligt en brittisk polisrapport som Svenska Dagbladet tagit del av har flera hundra miljoner förts ut ur bolaget till bankkonton i ett tiotal länder, bland annat Irland, USA, Israel, Schweiz, Tyskland och Holland. Flera av dessa konton innehas enligt rapporten av de personer som figurerat i Trustor-affären. Peter Mattsson och Thomas Gesander som sitter anhållna. Joakim Postner som i fredags anhölls i sin frånvaro. Före detta vdn Lindy Smallbone och ägaren Lord Moyne. Trustor hade sitt huvudkontor i Stockholm men styrdes i praktiken från London, något som bekräftas av den numera avsatte vice vdn.
Jag har inte varit vice vd på något sätt i praktiken. Det är bara en titel jag har haft. Utan det, jag har mer eller mindre varit, som man själv tycker, en snutt på en springpojke.
Vem var det som tillsatte dig?
Officiellt så var det väl styrelsen, var det där. Men i praktiken så var det ju Thomas Isander då.
Ja, och du känner honom sedan gammalt?
Ja, det är ju den enda jag känner i det där gänget då.
Rickard Jursén sitter i styrelsen för ett av den nu anhållne Thomas Isanders många bolag.
Och imorgon tar statsåklagare Bo Skarinder ställning till om de båda anhållna männen ska häktas.
Irak, 9 november 1997, fortsatt trotsande av FN.
Irak stoppade idag för sjunde dagen i rad amerikanska vapeninspektörer från att granska misstänkta vapenanläggningar i landet. Irak har nu också begärt ett öppet möte i FNs säkerhetsråd imorgon. Och vice premiärminister Tareq Aziz är redan på väg till New York i hopp om att få tala till säkerhetsrådet.
Den 10 november 1997. Svenska skattepengar bara rinner iväg och rinner iväg.
Under de senaste 6 åren så har Sverige via biståndsorganet SIDA gett drygt 1,6 miljarder kronor i bistånd till det krigshärjade forna Jugoslavien. Mer än 700 miljoner kronor av detta bistånd har gått till olika organ inom Förenta nationerna. Men hur FN-organen har använt de här svenska skattemedlen i Jugoslavien, det finns det ingen gripbar redovisning över i Sverige. Jan Mosander.
Listan över det svenska biståndet till FN-systemet i det forna Jugoslavien är lång. 47 miljoner kronor till Bosnien, 37 miljoner kronor till Kroatien, 25 miljoner till Serbien och så vidare. fram till slutsumman 714 712 964 kronor. Men en svensk skattebetalare som går upp till biståndsorganets sida på Sveavägen i Stockholm och ber att få titta i projektpärmarna för att se vad FN har gjort med de 714 miljonerna från Sverige får inget gripbart besked. Det finns inget besked i pärmarna, varken redovisning av pengarna eller några rapporter som beskriver om pengarna har använts effektivt eller inte. En särredovisning bara för Sveriges del är sannolikt inte att tänka på, men här finns ingen samlad vettig redovisning överhuvudtaget. På SIDA håller man med om att det här är ett problem. Eva Asplund är chef för den humanitära enheten på SIDA.
Vi håller med om att rapporteringen från FN-organen kan bli bättre, och det är också ett arbete vi bedriver. Dels så för vi en dialog med de olika FN-organen när det gäller rapportering på tjänstemannanivå. Sen naturligtvis har vi ett nära samarbete med Utrikesdepartementet som ansvarar för Sveriges hållning i styrelsemötena för de olika FN-organen. Det vi trycker på väldigt mycket när det gäller rapportering, det är att få bättre rapportering av resultaten. För det tycker vi att vi har ett ansvar gentemot svenska folket att redovisa vilka resultat uppnås med de pengar som vi lägger in i de olika projekten.
På SIDA slits man mellan å ena sidan insikten att FN-organens insatser i det forna Jugoslavien är viktiga och å andra sidan det faktum att de som betalar inte egentligen vet vad FN gör med pengarna. Samtidigt visar en titt i SIDAs pärmar att SIDA ställer mycket högre anspråk på redovisningar från andra organisationer.
När det gäller dem så har vi mycket tydligare krav på rapportering. Och där får vi en tydligare rapportering, det håller jag med om.
Eva Asplund, chef för SIDAs enhet för humanitärt bistånd. Reporter Jan Mosander.
Den 10 november 1997. Det går tyvärr inte bara att rycka på axlarna åt polisens nazivänlighet. Här är en tidningskommentar denna dag.
Nu har det blivit tid för lunchekots tidningskrönika med Gunnar Hägg.
I lunchkrönikan ekar denna dag minnet från den så kallade kristallnatten, natten mellan den 9 och 10 november 1938. Precis 59 år efteråt, i lördags, då genomförde nynazister en otillåten demonstration till minnet av denna historiska skamfläck. Och sen gick det som det brukar. Det blev kristallnatt också i Stockholm med fönsterkrossning hos Riksförbundet för sexuellt likaberättigade, RFSL. Polisen stoppade inte nynazisterna med motiveringen att det då kunde ha blivit mer bråk. Däremot så sattes polisstyrkor in mot motdemonstranterna, av vilka en tonårig flicka kom hem blodig i ansiktet och med trasiga glasögon. Och presskommentarerna är inte nådiga idag. Först Oberoende Expressen som skriver att polisens prioritering är häpnadsväckande. Att inte stoppa nazisternas olagliga demonstration visar att den inte tar det nazistiska hotet på allvar. Det ligger ett lika starkt symbolvärde i polisens passivitet som i det faktum att nazister firar kristallnatten på öppen gata. Tidningen fortsätter så här. Att polisen underlät att arrestera de nazister som vrålade ut sitt judehat över centralstationen spär på misstanken att nazisterna är förredade. Polisens strategi resulterar bara i att vi överlämnar försvaret av demokratin till antifascistiska kamporganisationer. Man kan tycka vad man vill om dem, men i lördags var det faktiskt antifascistisk aktion och deras fränder som förhindrade att nazister stod utanför Bonnierhuset och skanderade. Det är inte att förhindra bråk, det är att ge upp, skriver Expressen. Oberoende socialdemokratiska länstidningen i Östersund frågar: vad får en kravallutrustad polis att gå till attack mot en 14-årig flicka och slå henne blodig? Varför tillåter svensk polis att nynazister genomför en olaglig antisemitisk demonstration? Och tidningen skriver att polisens agerande vid ett antal nynazistiska demonstrationer stärker uppfattningen att det finns medlemmar av poliskåren som sympatiserar med rashetsar. Länstidningen i Östersund. Och Liberala, Uppsala Nya Tidning, skriver efter polisens agerande i lördags att risken är uppenbar för att nynazisterna därmed känner sig uppmuntrade och försöker att åstadkomma något mer spektakulärt nästa gång, med ännu mer våld som följd. Noll tolerans i förhållande till kriminalitet är ett begrepp som fått allt fler tillskyndare på senare år efter New York-polisens framgångar med brottsbekämpningen. Noll tolerans är en ovanligt lämplig utgångspunkt för polisiärt umgänge med nynazister, skriver Uppsala Nya Tidning.
Den 10 november 1997. Tröstor igen.
God kväll. Två svenska finansmän häktades idag misstänkta för att ha svindlat börsbolaget Trustor på flera hundra miljoner kronor. Försvarsadvokaterna står dock fortfarande fast vid att båda är oskyldiga till brott.
Turerna i Trustor-härvan går vidare och fortfarande är det osäkert vad som egentligen hänt. Idag häktades två av de tre inblandade svenska finansmännen på sannolika skäl misstänkta för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Peter Mattsson och Thomas Gisander är med andra ord misstänkta för att ha fört över stora summor ur börsbolaget Trustor till bankkonton i Europa. Fortfarande fattas 120 miljoner, men försvaret menar att de båda finansmännen är oskyldiga. Om brott har begåtts överhuvudtaget har det skett i England, då pengar förts ut ur Trustors engelska bankkonton, och då är det här inte ett fall för svensk domstol.
Ja, jag hävdade, och tingsrätten följer min linje, nämligen att brottet är begånget såväl i Sverige som i England. Och det är ju på det sättet, därför att köpet av Trustor ägde ju rum i Sverige. Förhandlingen ägde rum här. Planläggning av brottet har också ägt rum i Sverige.
Jag delar inte den uppfattningen, och jag ska studera den här frågan närmare. Så får vi se om vi ska överklaga eller avvakta utgången av de här 14 dagarna.
Men försvaret hävdar också att det inte bevisat att brott begåtts överhuvudtaget. Ingen har ännu visat att Trustor verkligen blivit av med några pengar.